Du lyssnar på De vackraste av Karin Slaughter. I översättning av Villemo Lindgård Oksanen. Uppläst av mig, Lo Kauppi. När du försvann varnade din mamma mig för att det skulle vara värre att få reda på exakt vad som hänt dig än att inte få veta något alls. Vi grälade jämt om det. För grälen var det enda som fick oss att hålla ihop just då. Och få reda på detaljerna kommer inte göra det lättare, varnade hon. Detaljerna kommer att slita dig i stycken. Jag var vetenskapligt sinnad. Jag behövde fakta. Oavsett om jag ville det eller inte kunde min hjärna inte sluta lägga fram hypoteser. Bortrövad. Våldtagen. Skändad. Rebellisk. Det sista var sheriffens teori. Eller åtminstone hans ursäkt när vi krävde svar han inte kunde ge oss. I hemlighet hade din mamma och jag alltid glatt oss åt att du var så viljestark och passionerad när det gällde saker du brann för. När du väl var borta förstod vi att det där var egenskaper som fick unga män att se som smarta och ambitiösa, men unga kvinnor att uppfattas som besvärliga. Det är inget ovanligt att flickor rymmer. Det händer hela tiden. Sheriffen hade ryckt på axlarna som om du var vilken flicka som helst. Som om du efter en vecka, en månad eller kanske ett år skulle dyka upp igen med en halvhjärtad ursäkt om någon kille eller en kompis som hade velat ha sällskap på en långresa. Du var 19 år. Lagligt sett tillhörde du inte oss längre. Du var din egen. Du tillhörde världen. Ändå anordnade vi skallgångskedjor. Vi ringde sjukhus och polisstationer och härbergen för hemlösa. Vi satte upp affischer runt hela stan. Vi knackade dörr. Vi pratade med dina vänner. Vi letade i övergivna byggnader och utbrända hus i stadens sämre kvarter. Vi anlitade en privatdetektiv som tog hälften av våra besparingar. Och ett medium som tog det mesta av det som återstod. Vi vädjade till tv och tidningar och fortsatte rapportera. Men de tappade intresset när det inte fanns några obscena detaljer att vältras i. Det här var vad vi visste. Du var på en bar. Du drack inte mer än vanligt. Du sa till dina vänner att du inte mådde bra och att du tänkte gå hem. Och det var sista gången någon såg dig. Under åren som följde gjordes flera falska erkännanden. Sadister njöt av mysteriet som ditt försvinnande innebar. De försåg oss med detaljer som inte kunde bevisas och ledtrådar som inte kunde följas upp. Åtminstone var de ärliga när de avslöjades. De som kallade sig synska skyllde alltid på att vi inte letat tillräckligt noga. Jag slutade aldrig leta. Jag förstår varför din mamma gav upp. Eller åtminstone varför hon var tvungen att låtsas göra det. Hon måste bygga upp sitt liv igen. Om inte för sin egen skull, så för den del av familjen som var kvar. Din lilla syster bodde fortfarande hemma. Hon var tyst och skygg och umgicks med vänner som kunde övertala henne att göra dumheter. Som att gå till en bar för att lyssna på musik och aldrig komma hem igen. Samma dag som vi skrev under skilsmässopappren berättade din mamma att hennes enda hopp var att vi skulle hitta din kropp en vacker dag. Det var vad hon klamrade sig fast vid. Tanken på att en dag få begrava dig och låta dig vila i frid. Jag sa att vi lika gärna skulle kunna hitta dig levande i Chicago eller Santa Fe eller Portland eller i något konstnärskollektiv dit du försvunnit i jakt på frihet. Din mamma blev inte förvånad när jag sa det. Vid den tidpunkten svängde hoppets pendel fortfarande fram och tillbaka mellan oss. Ena dagen tillbringade hon sörjande i sängen och andra kom hon hem från affären med en tröja eller ett par jeans som du skulle få när du återvände. Jag minns tydligt den dagen då jag helt tappade hoppet. Jag jobbade på veterinärmottagningen i City och någon kom in med en övergiven hund. Det var en eländig stackare som bar tydliga spår av misshandel. Det var en bland-